när jag kom till jobbet så satt mina kollegor och tog en kopp kaffe och pratade om en broschyr som ska gå ut. Det är någon form av samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är Dan Eliassons
nya myndighet. Dan Eliasson som vi har pratat så mycket om tidigare.
Ja, honom gillade vi inte förut. Nej.
Men hans myndighet som är ny i Sverige också vad jag förstår. Det är ju någon ny variant.
Ja, det måste vara en ny variant för den har ju funnits länge. Men,
de har ju nu producerat en broschyr som heter Om krisen och kriget kommer.
Just det, det har faktiskt fladdrat förbi mig.
Ja, och det ska ju distribueras nu till alla hushåll i Sverige. Drygt 4 miljoner. Och först jag hörde bara kollegorna prata om det här. Och sen så dök det upp lite grann i tidningar. Det verkade som att de hade haft en presskonferens. Så det var ju fullt med, eller någon form av utskick säkert då, något pressmeddelande. Så det var ju hur mycket artiklar som helst i början
någon
av veckan.
Någon vecka sen.
Ja, eller typ nu i helgen.
Kanske, ja.
Så jag gick in och kollade och läste den här broschyren. Och vad man egentligen kan läsa där är att myndigheter, landsting, regioner och kommuner har såklart ett ansvar för att hålla reda på allting som sker i samhället när det gäller landets säkerhet och trygghet.
Mm.
Men, och framförallt att samhället ska fungera. Men att vi som individer också har ett stort ansvar.
Och vad är det då?
Vi har ett gemensamt ansvar för trygghet och säkerhet. Och att vi behöver vara förberedda.
Mm, det är vi nog inte.
Nej.
Inte vi som bor i storstan i alla fall. Nej. Jag tänker mig att bor man en liten bit ut från civilisationen är man nog ganska mycket mer förberedd.
Nej, men precis innan jag läste om den här artikeln, eller broschyren, eller hörde talas om den, så hade jag faktiskt läst en intervju med nya Säpo-chefen. Och han sa ju i en intervju i början av maj, måste det ha varit, att han var förvånad hur stort och omfattande hotet mot Sverige var. Och så därför när jag då hörde...
psykologiskt.
Ja, och han sa då i den typ så här att svenskarna är naiva.
Ja.
Och den naiviteten måste bort liksom.
Mm.
Och så kommer den här informationen om broschyren. Jag bara kände så här,
läskigt.
Ja, vad väcker det för känslor? Det var min fråga.
Men alltså, ja, du vet i slutet på förra poddomgången så höll jag ju på. Jag tyckte det var så här mörka tider, kommer du ihåg det? Jag var lite så här tyngd.
Ja.
Och jag måste säga att jag tycker verkligen det är mer nästan nu. Jag är inte lika tyngd av det för att jag börjar tänka så här, ja. Alltså vad kan väl jag göra åt det? Mm. Mer än att man kanske inte vill vara naiv. Men hur ska man liksom kunna föreställa sig något annat? Men nu är det himla stökigt i världen alltså.
Ja.
Det är ryssen och det är Nordkorea och det är galna Trump. Och det är mycket stök.
Ja men alltså han sa ju den här Säpo-chefen att varannan dag hanterar de ett terrorhot i Sverige.
Mm. Då skulle man ju vilja veta vad hot är för någonting.
Och det är väldigt mycket på nätet. Mm. Det kan vara att man hittar olika dialoger eller någon kommunikation i någon sociala medier eller någonting som man har, man har följt. Det mesta händer ju på nätet enligt honom då idag. Och sen det som också var nytt för mig var att Kina är liksom ett hot.
Jaha.
Och,
Kina som har blivit rumsrent.
Ja, men precis.
Vad är de för hot då?
Ja, nej, det vet jag inte riktigt. Men just det här att både Ryssland och Kina...
Hot mot Postnord.
Ja, precis. De lägger inte ner Wish. Nej, men jag vet inte riktigt. Det var Ryssland och Kina var liksom de stora hotbilderna mot Sverige. Och också vad han sa i den intervjun, Säpo-chefen, var att många av de terrorhot som har skett i Europa de sista åren, bland annat Paris, faktiskt planerades i Sverige.
Ja, och vet du vad? Kommer du ihåg att vi pratade om min kompis, poliskompis, som sa att när vi bara öppnade alla slussar hösten 2015, kollade vi överhuvudtaget inte vem som kom in till Sverige.
Nej.
De allra flesta var ju behövande. Mm. Behövde komma hit förstås. De kom från förfärliga omständigheter. Men hon sa, här silar bara in terrorceller.
Ja, just
och
det.
Och de kan i lugn och ro. Och det ser vi ju nu, vi har sett det ganska länge.
Ja.
Att det var ju precis så.
Mm.
Så att lite kan jag tycka, det är ju förfärligt. Men jag kan också tycka att om vi svenskar är naiva, vad är då inte våra politiker?
Ja.
De måste ju vara helt borta i mössan mellan varven. Eller att de var i alla fall.
Ja. Ja, absolut. Det var väldigt naivt. Men alla ville väl agera i någon form av välmening, men det spårade ur.
Och det kan man ju verkligen göra ändå.
Ja, absolut. Men du, jag måste bara backa igen till den här broschyren. För jag tänker så här, du och jag jobbar ju båda med kommunikation och marknadsföring.
Mm.
Vad vill man uppnå med den här broschyren?
Ja, det måste ju vara att vi måste bli av med naiviteten då.
Ja.
Och sen är det väl helt ärligt så tycker jag generellt att vi börjar liksom hyvla av vårat... vad ska jag säga, skyddsnät i Sverige börjar bli lite skamfilat i kanterna.
Ja.
Åtminstone om man ska tro varenda rapportering och historia som man läser om. Jag har själv inte råkat ut för det på något sätt. Men, och det är väl en av dem att Sverige inte riktigt längre, vi har lagt ner försvaret i många, många år. Alltså Sverige kan inte garantera våran säkerhet längre. Så som man ändå fick intrycket av att man kunde förut.
Och det är ju egentligen därför man... också säger att man går ut med den här broschyren. Man vill såklart inte skrämma folk. Utan det man säger är ju att vi har ju rustat ner vårt försvar, civilförsvar. Mm. Nu behöver vi rusta upp. Mm. Vi behöver vara förberedda. Hotet är större än tidigare.
Mm.
Men det betyder inte att det blir krig. Men hoten i form av IT-attacker eller andra typer av nät händelser kan också skadas väldigt hårt. Och man tror också på mer extrem väder framöver och så vidare. Men såklart kan jag ändå tycka när man läser den här, för en sak, jag ska bara rabbla upp några saker.
Mm.
Den har ju till och med en checklista på vilken typ av matvaror du behöver förvara hemma för att vara förberedd.
Förstått.
Och när jag bara ser så här, ja, krossade tomater, bröd med lång hållbarhet,
det finns
potatis,
inte.
Kål, morötter, ägg. Och så ska du ha 3 liter vatten per person och dygn, exempelvis. Det här är bara några exempel. Och då tänker jag så här, men det här är ju färskvaror.
Ja.
Alltså det är ju klart att potatis, kol, morötter, ägg, det håller ju inte i all evighet.
Nej. Ägg och vad heter det, krossade tomater kanske. Och så tänker jag färskvatten, ska vi byta ut det en gång i veckan då om vi säger att vi har en 12 liter
dunk. Hur nära ligger det här hotet?
Nej, jag har flera gånger också sagt att jag pallar inte mera liksom negativ input. Jag tycker att vi är så överrösta av det så att jag bara vaknar den dag och känner att jag orkar inte mer. Så att jag stänger av. Och där är jag nog kanske lite med det här också. Jag har svårt att ta in det, även om jag har förstått att det liksom närmar sig. Och frågan är det ett jättemycket större hot än tidigare eller är det bara att man är mer öppen med det och det här att vi har också ett ansvar. Vi
men som jag tror man har öppnat ögonen. Det är väl mest det. För att också det här med försvarsplikten att man kommer börja kalla in personer mellan 16 och 70 år.
Ja, och de ska ju mönstra alla ungdomar, killar och tjejer. Det har vi pratat om tidigare att jag tyckte det var så bra. För våra...
Nej men jag bara så här, vi kommer inte hitta svaret på den här broschyren. Jag bara tänker att det kommer skapa en enorm oro. Jag tror inte att alla kan hantera en sån broschyr.
Nej.
Den kommer i brevlådan. Jag gick igenom och bläddrade igenom den. Jag tycker alla ska göra det och det är väldigt intressant. Men exempelvis utbilda varandra, prata med andra om innehållet i den här broschyren så vi alla kan hjälpas åt att sprida kännedom. Okej, vi är inte rustade kanske för en kris.
Nej.
Men det här, jag tycker den är för...
negativ. Skrämsig.
Ja, jag tänker så här, just det här med vilka varor. Alltså någon form av checklist.
Ja.
Men i alla fall, det var mer att jag verkligen blev förvånad. Och sen så var det så här, förvara våtservetter, handsprit... kontanter och ta kopior på alla handlingar.
Kontanter? Men fasen kommer jag vilja ha kontanter?
Ja. Och sen skulle du ta kopia på alla så här värdehandlingar så att allting fanns. Och vet du vad, jag måste bara säga så här att det måste jag tänka på. Att vi var i, får säga, Amsterdam, jag och min syra för ett par månader sedan. Så var vi och kollade på Anne Franks hus.
Mm.
Och då, ja, men då fick man ju läsa om deras historia och uppleva den liksom på olika sätt i det här museet. Och ja, men liksom de fick ju gå på dagen nästan och flytta in i den här i deras gömställe. Mm. Och jag menar visst, de hade ju planerat det en tid så att de hade ju med sig lite personliga saker, men de fick ju nästan inte med sig någonting.
Nej.
Och då funderade jag lite grann så här att ja, Gry,
vad ska jag ha med
om
mig?
Om du behöver gå imorgon från huset.
Vad vill jag ha med mig?
Ja.
Nej, det här har vi pratat om förut. Ingenting. Jag har absolut ingenting.
Nej.
Om jag får med mig min familj då, om jag får vara lite sånt.
Ja, ja.
Så har jag ingenting jag behöver ha kvar hemma.
Nej.
Har du?
Nej.
Alltså nej, men alltså på riktigt. Nej. Vad skulle det vara?
Nej, jag håller helt med. Jag tycker verkligen det. Och vet du vad? Det är faktiskt en sån känsla jag också har med prylar. Att prylar och saker kan väldigt, väldigt lätt bli en börda.
Ja, och sen det enda, så det som alla har sagt förut i förr i tiden när man fick den här frågan, och särskilt de som har varit med om att till exempel huset har brunnit ner eller sådär, då har det varit så här, jag önskar att jag hade kunnat få med mig mina foton.
Ja.
Men idag så har ju vi inte pappersfoton längre. Och då är det så att man har liksom kommit ur det här träsket att titta på bilder.
Ja.
Därför så tror inte jag att det är så många som säger foton längre. Dels så finns det ju molnet, men det är inte säkert att det finns en moln kvar om det blir krig här. Nej. Det vet vi ju inte. Nej. Så att, alltså, ja, man hade väl velat säga foton, men att det skulle vara någon pryl. Det är så mycket prylar som vi har hemma. Och ju kläder och allt som jag köper som jag tänker ut så här. Inte en grej skulle jag behöva ha med mig.
Alltså från vårt älskade USA så finns det ju en trend som heter The 100 Thing Challenge.
Ah, vad är det?
Har du hört talas om det? Nej. Men det känns ju som en trend, absolut, att man pratar mer att minska konsumtionen och så.
Oh ja.
Och just den här challenge kommer från en författare som heter Dave Bruno. Och han kände bara helt plötsligt att alla dessa prylar som han hade, de tog för mycket tid, för mycket energi.
Prylar hemma i sitt hus?
Ja. Nej, men, och liksom när jag läste någon artikel med honom så var det så här att ja, alltså jag älskar friluftsliv, jag älskar att vandra i bergen, jag älskar att klättra, jag älskar att cykla. Men hur kan det kräva så här mycket prylar? Saker som egentligen är ganska basic. Han hade bland annat 3 stycken cyklar för olika ändamål.
Det känner jag cyklar. En i mitt hushåll som har också.
Ja. Men också det här att han kände bara att alla de här prylarna tog bort energin från honom. Och startade då upp den här challenge som heter 100 saker då helt enkelt. Du ska äga 100 saker.
Okej. Okay. Och, ingå kläder och sånt då?
Nu kommer jag inte ihåg exakt. Jag tror kläder räknades som en kategori. Alltså som en. Men det kom ju mycket från buddhismen. Sen buddhismen, hela den här livsstilen.
Man ska ju
äga så lite som möjligt. Och man ska liksom klara sig. Man klarar sig på det.
Mm.
Nej, men han startade den här 100 Things Challenge. Och han kände ju helt enkelt att hans liv blev så mycket lättare. Och han kunde på något sätt ägna tiden åt saker som var viktiga. Istället för att hålla på med dessa prylar. När jag läste den artikeln för ett tag sedan så kände jag så här att oj, jag känner igen mig. För att jag kan också tycka att det är extremt stressande. Bor i ett ganska stort hus med massor med prylar. Det är ju ett himla jobb att hålla reda på allting.
Ja, men prylar då, måste jag bara försöka definiera det. Tänker du att det är så här, ja det är förstås alla friluftsgrejer, jag förstår, cyklar och hjälmar och skidor och allt möjligt så. Men tänker du att det också är så här vaser och krukor och hur mycket porslin har vi och dukar upp till taket och möbler? Är det liksom allt som du innehar som är
Jag vet att han hade gjort avgränsningen att sånt som familjen behövde som familj. Och då tror jag det är liksom mikro och så.
Mm.
Det räknar han inte in i det här. Men han hade kommit fram till i sin levnadsstil att han behövde 14 saker för att klara en vanlig dag.
Ja, inte mer?
Nej.
Kommer du ihåg vad det var?
Nej, jag tror inte han skrev det heller där. Men det är väl mer så.
Då ska med mobilen, då har man ju täckt in typ 20 före detta områden som var viktiga förr i tiden. Då har man klockan, man har typ bankboken, man kan betala med mobilen, man har alltså du har allt i mobilen.
Ja, men jag tänker att han måste ändå ha räknat in vissa vardags, eller toalettpapper, alltså lite sånt där för att annars.
Det måste vi spara förresten om det blir krig.
Ja, just det, toapapper, ja. Nej, men absolut. Men det var jättespännande bara.
Mm.
Och faktiskt, om vi då, alltså en annan grej som också kommer från USA, jag lyssnade på P4 för några veckor sedan också. Det var lite grann i samma veva, så det var därför jag fastnade lite i det. Började fundera på om inte jag också behöver leva lite mer så här. Men det finns en annan som heter Tiny House Movement.
Mm-hmm.
Och det bygger på att i USA så är det en livsstil sedan några år tillbaka. Att man bygger eller köper ett hus som är ungefär 15-16 kvadrat. Och så bor man i det här huset. Och många bygger dem själv. Och de är, efter att de har byggt dem så är de skuldfria. Det bygger ju på att det här är ett väldigt billigt koncept.
Men så är det 15-16 kvadrat.
Ja, men och det är så här extremt, ja, men extremt yteffektivt.
Uh-huh.
Och ofta
bor
så är
förlåt, men bor familjer där?
Man eller? Kan bo som familj där, eller par uh-huh. tror jag framförallt. Jag mm. tror inte att familjer direkt bor där. Men i alla fall, det här är ju såklart börjar ju bland ungdomar mycket. Mm. Och det är där man ser trenden, att de är inte beredda att vara med i den här konsumtionssamhället som vi är i.
Nej.
Men i alla fall då, så då bara så här lite positiva grejer var ju att 55% av ägarna utav de här tiny house hade ju mycket mer sparade pengar än vilken average amerikan.
Inte så konstigt du.
Nej. Och just det här med vi som jobbar i en bransch som jobbar mycket med krediter. Man såg ju där liksom att de har ju inga kreditkostnader. Men de har ju inga krediter. Och nej, men 89% tror jag hade ingen kredit. Och jag läste ju nu någonstans att i Sverige, eller om det var i Norge, kommer inte riktigt ihåg, vi jobbar ju båda i båda länderna. Så 40% av alla ungdomar under 25 år har någon form av kredit.
Och när du säger kredit så menar du inte skuld. Du menar en kredit eller limit, ja, som du precis. Kan utnyttja.
Mm. Ja. Nej, men alltså det är bara så himla spännande, och jag tror verkligen på det här, att det är inte bara, jag tror absolut på det här med att man mår bättre av att inte, ja, men liksom kanske leva på något sätt. Det blir ett
lättsamt. Och varför det är så, tänker jag, utan att jag kanske har tänkt så grundligt på det här, men för att jag hade inte hört talas om de här challengerna. Men visst är det en trend i samhället att vi ska downsize och vi ska inte konsumera lika mycket och vi ska använda det vi har. Vi hade ett helt program om det ju, använd det du har och så.
Ja.
Tidigare eller ett avsnitt. Det är väl för att vi konsumerar och köper och har mycket prylar för att vi tänker att vi blir glada av det. Men ja. Vi blir inte det.
Nej.
Och då är det liksom, det är inte där det ligger.
Nej.
Och nu kanske det äntligen börjar landa hos de allra flesta.
Ja.
Att det är faktiskt inte så.
Nej.
Jag tycker att det är så intressant. Man kan ju tänka sig att, eller företags minimalistiskt tänker jag på.
Mm.
Det var ju minimalistisk inredningstrend. Det var vitt och liksom kallt och enkelt och rent och sådär. Det var ju när det liksom kom tillbaka igen, nu på 2000-talet, så var ju det de fina som hade så.
Ja.
Så att vara lite fancy och ha mycket pengar. Var ett sätt att visa det var att du hade otroligt nedskalat hemma hos dig själv.
Ja, just det.
Så det har liksom blivit fint att ha lite grejer.
Mm.
Det är ju nästan det är knas.
Ja.
Lite,
ja.
Kan jag tycka. För jag menar, för några hundra år sedan, vad är det, 1700-talet, då hade det var ju liksom att ha mycket grejer. Då visade man att man hade pengar och var någon liksom att räkna med. Det var ju så pråttligt och pryligt liksom i slotten där förr i tiden, och guld och överallt. Och nu har det liksom blivit precis tvärtom.
Mm.
Att det är fint att ha avskalat. Är inte det ändå en paradox?
Jo, men det är det ju. Men samhället såg ju inte heller ut som det gjorde nu. Alltså, eller gör nu. Jag tänker att det här med att behovet av minskade prylar och konsumtion, det hör ju ihop med någon form av välbefinnande. Som samhället idag. Alltså vi har ju hela den här. Vi är så speedade i allting. Det ska gå så snabbt och det ska vara så bra och allting ska vara så perfekt. Och, ja, men förväntningarna.
Mm.
Jag tänker att det här blir en motreaktion på det.
Mm.
Att man liksom absolut. Bara, nu stoppar hjulet.
Men absolut, jag menar att vi har liksom gått, vi har nått en kulmen.
Ja.
Där alla, eller väldigt, väldigt många har möjlighet att ha väldigt mycket.
Mm.
Spendera mycket. Som du säger, man har stora hus. Alltså bara vi pratar om huspriserna i Sverige, så är det ju sjukt egentligen.
Ja.
Och ändå är det så många som kan göra det.
Mm.
Det är liksom som att vi har peakat där.
Mm.
Och sen så förhoppningsvis så är det på väg ner. För att vi mår inte så bra av det.
Nej. Men alltså jag tror ändå att, jo, alltså det här som jag hörde också om var ju att man kan ju uppleva att det här med kläder tar väldigt mycket. Alltså på garderob och konsumtion hör ju också väldigt nära ihop med varandra. Och det finns ju någonting som kallas för capsule.
Gud vad du har samlat idag, är det amerikanskt?
Capsule, ja, det är det. Ja. Capsule wardrobe. Men det läste jag om kanske i höstas. Men i alla fall, det började egentligen med att, det har du säkert läst om, Steve Jobs och Mark Zuckerman och Angela Merkel och Barack Obama. De har ju samma kläder hela tiden. Alltså det är samma stil.
Mm, samma Mark, sock.
Ja, liksom. Mark ja. Kör ju t-shirt och jeans i allt liksom. Och de här är ju, det är liksom väldigt medvetet. Steve Jobs använde ju sin polotröja. Mm. Och det var för att, nej men han ville inte ägna tiden åt att välja kläder.
Mm.
Utan han behövde sin tid, sin hjärnkapacitet till andra viktiga, större beslut.
Mm.
Så det de har gemensamt är att det är ett medvetet val. Att de här sakerna har jag på mig när jag jobbar eller när jag, vad det nu är. Det är inga tidstjuvar.
Och det tar ingen tid från mig. Nej. Och då är det det som håller tillbaka oss? Med den stora garderoben?
Men hur känner du på morgonen när du ska klä på dig och gå till jobbet?
Det tycker jag är faktiskt väldigt jobbigt.
Ja.
Och jag har ju nu tagit fram cykeln igen.
Ja.
Och cyklar, jag försöker cykla varje dag. Då måste jag ju, och jag duschar på jobbet. Ja. Så jag måste ju planera på kvällen vad jag ska på mig. Och det är förfärligt.
Ja.
Faktiskt, det tar energi. Jag för det kan ju vara att jag ställer mig där när jag har duschat. Mm. Och bara så här, men hur tänkte jag nu? Jag vill inte ha på mig det här.
Nej.
Och så där kan man ju hålla på hemma fortfarande. Att om jag nu klär på mig på morgonen.
Ja,
att alltså, jag inte vet.
Jag kan säga att jag tycker det är fruktansvärt på morgonen. Det är verkligen så här, har inte jag bestämt mig innan så jag blir så stressad. Och liksom det känns inget bra. Jag tycker det kan bli en väldigt stressig morgon utav att inte veta vad man ska ha på sig.
Då är det ju skönt att vara man, tänker jag. Mats, han hoppar i sina chinos och en skjorta. Ja. Han har 500 nyanser av ljusblåa skjortor hemma. Som är jättesnygga och väldigt snarlika. Så det åker på någon ljusskjorta och några kino som är mörka eller ljusa. Och sen går han.
Ja.
Ser jättefin ut. Behöver inte lägga 2 sekunder på.
Nej.
Och snygga upp sig. Det vore ju skönt. Tänker man bara så här, köpte eller bara hade en sorts kläder. Man kunde ju ha 10 olika svarta byxor. Men att man bara hade svarta byxor och sen hade man.
Ja men hon, den här, det är väl en svensk kvinna som bor i New York. Som i höstas också. Du läste säkert de här artiklarna om att hon använde bara samma kläder hela tiden.
Ja, lite svårt där bak.
Ja, men hon, och det är ju lite grann precis det här att hon bestämde sig för. Nu hade inte hon liksom det här minimalistiska perspektivet egentligen. För hon ville ju inte identifieras med sin klädstil på jobbet. Hon, det var ju egentligen en motreaktion på
det här. Nej, det är hon. Ja, nu kommer jag ihåg. Just det.
Jag kommer inte ihåg vad hon heter
nej,
nu.
Nej, men jag vet precis vad du menar.
Nej, men hon i alla fall valde ju då att... Hon funderade ju liksom fram. Vad behöver jag för garderob för att klara mig i min yrkesliv? Och så köpte hon den här basgarderoben. Och hon har de här kläderna varje dag.
Mm.
Jag tror hon heter typ Matilda Karl eller något sånt där.
Ja, jag vet precis. Hon är inte så gammal.
Nej.
Nej.
Nej, men det jag skulle säga med det är ju att... hon fick ju väldigt... märkliga reaktioner. Hon blev ju faktiskt ifrågasatt på grund av det här. Både utav män och kvinnor.
Jaha.
Och varför vet jag inte. Men det var, jag vet jag... Det
dåligt. Har jag också... Skulle man ifrågasätta att en man alltid kommer med en kostym och en ljusskjorta?
Men alltså hon bara kände att hon ville dela upp den här tiden. Och alltså inte ägna tid, negativ tid åt att välja kläder eller hur hon uppfattades på jobbet. Utan hon valde en ganska så här neutral klädsel som hon hade på jobbet.
Mm.
Och så valde hon att på fritiden vara den kreativa. Alltså då kunde hon ju gå wild and crazy och vara den hon är.
Just det. Det var
ja men jag tycker också det. Men jag tänker liksom det här med kläder och sådär. Jag tycker ju det är ju också en annan, det finns ju olika dimensioner. Men alltså jag tror att de allra flesta av oss har för mycket prylar hemma och vi har för stora garderober. Vi har ju så mycket saker vi inte använder. Det är få som är så där extremt planerade. Hur många par byxor tror du jag har i min garderob?
Du har?
Ja.
Oj, när du säger så har du ju många. Men om jag ska försöka ändå tänka på något som kanske liknar lite mig själv så kanske du har ändå allt som allt 15 par byxor.
Alltså jag räknade i morse. För jag funderade ju på det här med minimalism. Nej, men jag hade ju läst mycket om det här 100 saker, äga 100 saker. Och jag kommer fram till, jag kommer ge tips här i slutet idag. Mm. Som också gjorde att jag var tvungen att gå in i min garderob. Jag hade 40 par byxor.
40?
Mm.
Oj, ja, och så, det var mycket.
Ja, men hade jag gissat själv, det här, nu outar jag mig verkligen. Ja. Hade jag gissat själv så hade jag sagt så här, ja men jag har nog 15 par.
Ja, då ska jag gå hem och räkna mina. För det är det jag tror att jag själv har. Jag ska gå hem och räkna.
Ja.
Men shit, 40 par byxor.
Ja.
Var alla ganska lika också?
Ja, men det mesta är ju likt. Det är ju inte mycket som sticker ut.
Nej, gud vad.
Men man ser att jag har tre typer av byxor kan man väl säga.
Ja.
Och så har jag liksom flera par i samma.
Men vad roligt.
Ja, och grejen är att... Nej, men det här är så spännande. Alltså det är verkligen det här jag tror att vi behöver... Nej, men jag tänker också så här, hur är det möjligt att jag har problem att hitta vad jag ska ha på mig på morgonen?
Nej, men du vet ju inte vad du har.
Nej.
Du kan ju inte ha 40 synliga parbyxor.
Nej, men det har jag ju inte.
Nej, och det här är ju problemet, eller utmaningen. Man måste kunna se.
Mm.
När vi fick en vattenläcka för 6 år sedan i köket, akut, och var tvungna att riva ut allting, då var vi ju tvungna att tömma skåpen först.
Ja.
Och då bestämde vi plockar inte in tillbaka någonting i skåpen som Nej. Vi inte använde precis innan vi, man vet ju ungefär vad man använder. 1/3 av allt vi hade blev kvar.
Ja,
1/3.
Ja.
Och då var det så luftigt i skåpen och nu är det snart fullt igen.
Ja.
Men fatta vad de två tredjedelarna vi lämnade, vi såg inte dem.
Nej.
De syntes aldrig när man drog ut eller öppnade luckor eller... Och då när man inte vet, du kan ju ha, så jag tror jag hade 4 rivjärn.
Ja, nej, men alltså det där tror jag verkligen.
Och hur många behöver man?
Ja, men vi har ju så mycket prylar för att man kommer inte ihåg vad man har, så man köper nya saker. Nej, men jag tror verkligen på det här. Och jag måste säga, just den här författaren som körde den här äga 100 saker. Mm. Om han skulle köpa någonting, så om vi säger att det kunde vara en ny cykel då. Då kunde han verkligen tänka sig, okej, skulle det här kvala in som en av mina 100 saker? Är jag beredd att plocka ut någonting för att köpa den här saken? Och det är väl det som är
man måste tänka.
Att man måste tänka.
Jag spontant tänker nu så här, om jag skulle få ihop 100 viktiga saker, lite beroende på hur man definierar sånt här kläder och så. Så tänker jag att 100 saker är mycket.
Nej, men jag tror inte det är det när du börjar räkna.
Nej. Om man tänker att, ja.
Nej, för att, alltså en handväska är ju en handväska. Mm. Mobil är en bil. Nycklar är nycklar.
Mm.
Så är det ju. Men sen tror jag just kläder. Nu tror jag att han hade delat upp kläderna i lite olika.
Att en byxa var inte en av 100 grejer liksom.
Nej.
40 byxor, en grej.
Ja, just det. Då går det bra.
Men vad är ditt, alltså vad måste du ha i ditt liv? Vad skulle ingå i de här 100? Var ärlig nu. Jag tyckte det var grymt att du sa att du hade 40 brallor. Var lika ärlig på...
Nej, men alltså, ja. Det är ju en skitbra fråga. För det är lite grann det jag måste fundera på om man ska börja tänka i den här äga 100 saker.
Mm.
Men det är ju egentligen inte så många saker. Det är ju vissa... Jag tänker att man vill ha en dator. Eller en padda. Alltså en dator och en padda kanske. Det vill man ju ha. Kanske en tv, jag vet inte. Det använder man ju knappt längre. Man vill ha en cykel, det vill jag gärna ha. Jag vill ha en bil.
Mm. För om du skulle, antagligen skulle man göra en lista som kanske till slut innehöll 200 grejer. Så skulle du börja ta bort. Och då skulle du ju välja bort tvn ganska snabbt.
Ja.
För du har en dator eller en padda.
Ja.
Du skulle antagligen välja en dator för att du har tangentbord.
Ja.
Och välja bort paddan. Alltså när man börjar ifrågasätta.
Ja, absolut.
Så sina val.
Man börjar med en bruttolista och så skalar man av. Nej, men det är ju en skitbra fråga. Ja. Vilka saker skulle jag känna toppade? Nej, men jag tror så här just cykel, bil. Ja, jag vet inte. Nej, men det är ju...
Nej, det är intressant. Jag måste fundera på det. Jag ska hem och räkna byxor.
Ja.
Och kolla vilka 100 grejer. Det ska jag fråga Mats om. Han är ju jättefriluftsintresserad. Eller vad ska jag säga. Han är ju mycket ute om hus och rör på sig. Han har jättemycket prylar. Jag blir så faktiskt ibland lite irriterad. Det blir väldigt fullt.
Men det är väldigt manligt också det här med att man samlar på sig prylar runt sina intressen. Det kan man göra som tjej också, men det är ju typiskt manligt att det blir
Men samtidigt så gör ju han så mycket mer än vad jag gör. För han använder faktiskt sina grejer. Han har 3 cyklar, men han använder i stort sett dem. Inte hela tiden, men han snurrar runt. Han har en kajak och den använder han. Alltså, han kommer ju ut och gör mycket mer saker än mig.
Ja, men det är ju det som är så roligt. Och jag menar, det är ju kanske det som gör också att man... nyttja sina intressen mer. För du kanske är alltså prylarna alltså. Mm. Men, eller så blir de liggande där. För jag tror att det är ju det som han ville på något sätt uppnå med det här. Till en början var ju att alla dessa grejer som bara ligger och skriker till honom. Mm. Använd mig. Eller städa upp mig. Eller städa bort mig.
Flytta
eller
mig.
Flytta. Eller, där kan jag känna igen mig. Ja, men okej, vi har... vad roligt att vi har det här pingisbordet. När katten hinner vi spela pingis. Alltså mer så eller vad det nu är. Alltså det kan vara olika saker.
Du kan få en utmaning.
Aha.
Du kan köra till nästa gång.
Mm.
Ska du få rada upp dina 100 så ska du få berätta om topp 10 eller topp 15.
Ja, det kan jag kan försöka.
Mm, gör det.
Jag tror inte att det är helt lätt faktiskt.
Nej, jag tror kanske inte det är så lätt heller. Jag bara spontant tänker 100 grejer. Det kan väl inte vara så svårt.
Nej. Men jag kan försöka tänka lite grann då ett par veckor framåt i vardagen. Vilka saker som har varit viktiga.
Mm.
Men du, jag tänkte nu på det här med garderoben.
Mm.
Jag tror att du känner som jag i alla fall att det är överfullt i garderoben. Man har aldrig någonting att ha på sig. Så jag ska plocka fram ett tips här.
Ja.
Det här är också en grej som var ganska mycket i media och sociala medier här i vintras. Det finns ju en tanke om att du bara ska 37 plagg i din garderob.
Ja, det tänker jag också. Det är inte så lite.
Nej. Och då är det så här alltså. Tanken är att du har 37 plagg.
Mm.
Då räknar man inte in träningsplagg, inte underkläder och strumpor. Det är liksom sorteras bort.
Ja.
Och då är tanken att du väljer ut 37 plagg.
Ja.
Om vi säger att du har, om du har nu 50 plagg i din garderob idag.
Mm.
Som jag inte tror att du har bara 50.
Nej.
Men då ska du sortera bort. Du har bara kvar 37 plagg. Allt annat sorteras bort. Och antingen så skänker du bort det, slänger. Eller så sätter du dem i en låda.
Och kollar om jag saknar dem.
Mm, nej.
Mm, nej.
Nej. Nu börjar du gissa här vad rådet är. Mm. Nej, och sen så i 3 månader använder du de här 37 plaggen.
Mm.
Då gör du en inventering. Okej, nu kommer en ny 3 månadersperiod. Antingen så byter du från de här 37 plaggen med kläderna som du har sparat i den här lådan.
Mm.
Eller så konstaterar du att okej, jag behöver köpa någon ny grej.
Då åker något ut från de där 37.
Ja, precis. Mm. Då kanske du byter ut det. Men alltså du byter antingen med lådan.
Mm.
Eller så byter du med att du måste köpa. Ja. För så kan det ju vara att man behöver köpa
nya. Då måste man få byta också mellan årstiderna. Vi som
lever. Ja, men det är väl så man måste planera lite grann då.
För plötsligt så kommer jag ju vilja ha 5 par shorts.
Mm.
Men det kommer jag inte vilja ha mitt i vintern.
Nej.
Så det måste man ju kunna då plocka ut 5 och stoppa in.
Ja, men det så står det inte i den här rekommendationerna.
Nej, okay.
Utan, men då skulle man ju kunna tänka sig att man då kör 1 maj till 1 augusti. Mm. En period.
Mm.
Så man får väl lite grann tänka till. Och du får alltså inte shoppa nya kläder under de här 3 månadersperioderna. Och ja, sen när du har liksom, sen så håller man på så där. Och fördelarna är ju verkligen att du tjänar ju både pengar, du tjänar massor med tid. Och faktiskt när du bara använder de 3 månader kläderna och sen byter ut det på något sätt så upplevs det också som att du har flera nya saker.
Det var bra.
Ja.
Då ska jag lägga dem i en låda. För ett problem för oss är att vi inte har så mycket förvaring fast vi har ett stort hus.
Ja.
Så att det är inte så att man har massa garderober där man kan hänga undan dig. Men det här måste ju vara, det var skitbra. Det ska jag faktiskt prova. Min garderob är så full så att plaggen får liksom inte någon luft.
Nej.
De ligger hoptryckta och bara nästan skriker.
Ja.
Men det måste ju vara en kvinnlig utmaning. Tror du många män som har det så här? I sina vardagskläder.
Jag tänker de som jag känner till är väldigt intresserade av kläder är ju oftast väldigt märkesinriktade i sådana fall. Så de handlar kanske mycket kläder men dyra kläder och då handlar man kanske inte så mycket.
Nej.
Men jag tror absolut det finns män som har ett jätteintresse för kläder och som handlar mycket.
För männen i min familj har inte så stort intresse för kläder men jackor. Vi har som en liten jackaffär hemma hos oss.
Ja.
Så där skulle man kunna skicka utmaning på.
Mm.
Ja, kul. Det blir lite nytt.
Ja, nej men jag tycker verkligen äga 100 saker. Jag tror det finns säkert en bok. Det är väl så det är. Han är ju författare. Så det heter säkert.
Han vill väl sälja in något.
The 100 Thing Challenge. Jag tyckte det var jätteintressant de artiklarna jag läste med honom. Och just det här att jag tror på det här med att det frigör tid och energi att inte äga så mycket saker. Mm. Det är verkligen, och det är någonting som växt inom mig också.
Mm. Ja, men vi har pikat. Vi måste ha gjort det.
Precis.
Liksom konsumtionen har ju nästan blivit grotesk.
Ja.
Och hur alla nu får till tippen
med
liksom stora släp med prylar som de bara vill slänga och bli av med.
Ja.
Utmaningar är bra. Jag och en kollega håller på med en utmaning den här veckan.
Ja.
Som också är otroligt bra. Vi får inte klaga.
Nej, oj, vad det är bra.
Mm. Vi måste inte vara så himla positiva. Ibland kör vi vänliga veckan, det är något annat.
Ja.
Men vi får inte klaga.
Mm.
Och jag kan säga att jag har öppnat munnen så många gånger redan. Och försökt. Om man klagar får man göra 5 burpees på jobbet.
Ja.
Så att alla ser. Det kan jag säga. Det är också något som får en att må lite bättre.
Mm.
Att inte... För att det blir så mycket liksom negativa snurrar när du kommer igång och klagar.
Ja.
Så det är min absolut närmaste utmaning. Efter att jag har räknat mina par brallor och
ja.
Mina
100. Men gud, du måste säga hur många byxor du hade sen.
Ja, absolut.
För du använde också mycket byxor. Så du har säkert...
Ja, allt ser likadant ut.
Ja. Men du, vilken kul challenge. För det här med att inte klaga, det är ju jättebra.
Mm.
För det är ju lätt att man säger, åh, vad varmt det här kaffet var.
Mm.
Eller, det är
man kommer in utifrån
ja.
Och så bara, herregud vad jag är svettig, det är så varmt ute.
5 burpees.
Ja.
Ja.
Eller så här, lyssna på det här mejlet då, kolla nu här
ja.
Vad hon har skrivit. 5 burpees.
Ja.
Alltså, och som sagt, man behöver inte vara så himla liksom, peppig och positiv
nej.
Hela
nej.
Tiden. Men att tänka, det är lite som den här att inte kommentera
ja.
Utmaningen
ja.
Som jag är knappt klarade av. Ja, det är skönt.
Mm.
Klaga inte så mycket för det bara ramlar ut och ja. Man kommer i så här dåliga
Men kör ni det bara den här veckan nu då?
Vi kör det bara den här veckan för att vi brukar ibland göra lite
ja.
Såna här men grejer.
Får jag höra, hur många burpees har du fått göra hittills?
Nej, jag har inte behövt göra någon hittills.
Är det sant?
Egentligen så, men det är bara för att vi egentligen råkade göra bort oss lite så blev det even och då gjorde jag inga. Då
behövde
vi inte okay. göra.
Nej.
Men det har gått ganska bra
mm.
faktiskt.
Bra.
Och det är min bordsgranne så ja. Vi kan verkligen peppa varandra. Ett tips.
Ja.
Klagofria veckan.
Det var ett roligt tips.
Mm.
Ja men vad fint. Men det var väl bra.
Nu har vi massa utmaningar nästa gång.
Ja, vi ska frigöra energi.
Ja, det blir härligt.
Ja.
Och tills dess ska vi ut i värmen. Det ska hålla i sig ännu en vecka till, minst.
Ja, det gött, låter va? Härligt.
Ja.
Supernice.
Ja.
Tack för idag.
Vi hörs igen.
Hej då.